I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Men den heter att vi ska leka lite om, är det död eller efterlevande eller familjejuridik största allmänhet eller vad?
Nej, men jag tror att det är så här, testamente, livförsäkring, samboavtal. Mm. Alltså sånt här som man borde ha koll på, men som
om man
liksom
dör.
Ja, som man inte har koll på. Jag själv satte titeln så här, kommer dina efterlevande kunna bo kvar och leva som vanligt om du går bort?
Ja, men då gör vi ett avsnitt om döden helt enkelt.
Ja.
Hej hörni, välkomna. Detta är ju Ekonomi på riktigt som jag, Charles Söderberg, gör tillsammans med Mattias Andersson. Hur mår Mattias?
Ja, men alldeles förträffligt, måste jag säga.
Mm. Ja, mysigt att höra din röst, partner.
Ja, detsamma. Ja.
Vad är nytt i livet? Kan det vara något nytt eller är det bara jämna plågor?
Nej, men det är, precis. Jag trivs ju.
Vad är nytt i grönsakslandet?
Ja, det händer nytt i grönsakslandet hela tiden. Nej, men jag har det jättebra. Jag tycker att nytt inte behövs för mig. 2020 blev ett år, eller verkar ha blivit ett år, eller kommer väl att bli ett år som är lugnt och fridfullt och väldigt mycket lantliv. Och det trivs jag bra med.
Mm. Det är ju roligt att du köpte dig en våning i stan och sen så lever du lantliv nu.
Jo, men man får anpassa sig efter tiderna.
Så är det. Så är det. Du, vi ska göra en bugning, en bockning och en flört med våran sponsor och partner Saveland.
Mm.
Inte Saveland, det är inte som Disneyland, utan Saveland. Det vill säga att du kan spara genom att låna ut pengarna och få en avkastning på dem på så vis. Som
absolut.
En del i en differentierad portfölj. Och faktum är ju att det här var ju ett bolag som vi fick tips på. Eller åtminstone liksom diskuterade. Så här, är det här någonting som är värt för oss att göra ett samarbete med dagens gäst? Så Jan som är med oss idag är ju inte så sällan också våran sån här, som vi ringer och kollar med om vi är så här. Är det här bra? Hur kan man tänka här och sådana saker? Så du kan ju tänka att du är lite på ett hörn i alla fall, Jan, medskyldig till våran poddpartner. Eller om du hade sagt nej för fan, det här är galen panna grejer. Då hade de inte fått vara med i alla fall.
Tack för förtroendet.
Det har du förtjänat, Jan.
Det har du väl jobbat ihop dig till.
Det kan man väl lugnt säga. Ja, verkligen.
Tack.
Hur är livet med herr Bolmesson?
Det är superbra. Det är jättebra. Det är ju lite så här märkliga tider. Men jag tycker att livet är fantastiskt. Det är mycket spännande som händer. Det är jättebra.
Mm. Det har ju varit en rörigt första halvår på börsen kan man väl säga. Du som sitter mycket i vardags, men den typen av frågan från människor kring gå ut, tänka, ingenjörer som räknar.
Men jag tycker det är jättespännande, för vi hade ju ett avsnitt som vi gjorde ju tillsammans här om fondrobot för några månader sedan. Och då pratade vi just det här att det går ju inte att förutsäga hur marknaden ska gå. Och jag tyckte att nu den här våren har ju varit ett sånt fantastiskt exempel att vi har den sämsta månaden på den svenska börsen någonsin. Vi har den sämsta dagen på den svenska börsen någonsin. Och sen månaden efter så är det typ en av topp 5 månaderna någonsin. Så att vi har liksom klockat in både det bästa och det sämsta. Och det var ju inte någon som direkt trodde att efter den sämsta månaden så kommer så här, nej men nu kommer en av topp 5 månaderna. Så det visar ju verkligen så här vikten av det här långsiktiga passiva sparandet.
Tycker du folk har de tagit det rådet, eller får du prata med många människor som säger, är det läge att kliva in nu? Och säger det, men fan, klev du ur gubbe liksom? Eller?
Ja, alltså, för mig är det ju mest en sorg när människor kliver ut och lämnar sin strategi, att man får den här paniken. Men det är ju inget konstigt, så har jag också gjort, och liksom både 2001 och 2008. Så jag brukar ju säga så att man behöver ju uppleva sin första liksom skakiga period. Och sen brukar jag säga att det man förlorar nu, om man lär sig, det brukar ju du alltid säga så här, vad är det mest fantastiska med att det har gått åt skogen? Och det mest fantastiska här är ju att lär man sig detta, så kommer man ju kunna spara in och tjäna in de pengarna så många gånger om i framtiden, för att detta lär ju hända igen.
Mm. Mm. Du, apropå, ja, håll i er nu, för nu kommer en övergång. Är ni beredda?
Shoot.
Apropå att man kan ju välja när man kliver in och kliver ut på börsen. Idag ska vi prata om någonting man inte kan välja om man ska kliva in eller ut från, det vill säga livet. Vi ska prata om att dö idag. Ah. För det vet vi alla att vi kommer kliva av. Någon gång kliver vi av, eller hur?
Mm. Ja, så enkelt är det ju. Det behöver vi inte. Det kan vi vara överens om, helt enkelt.
Har du den listan, Jan, 5 sätt att inte behöva dö, så kan vi ta det i ett avsnitt. Men idag tänker vi ändå utgå ifrån att det är så livet slutar.
Ja. Men vet du vad, jag måste ändå säga, apropå det ämnet, så måste jag ändå säga en kommentar. Att jag tycker det är ganska spännande att läsa om forskning, och min fru har ju doktorerat och tycker det är jättespännande så här med åldersforskning. Och det sägs ju att de kommande så här 20 åren kommer vi förlänga medellivslängden med nästan 10 år. Så att jag tror så här, vill man ha lite massa extra, så gäller det ju att ta hand om sig nu så att man klarar de kommande 10 åren. Och sen så känns det ju som att man får så här bonusliv. Nu är det så här Super Mario, man får den där extra livssvampen. Mm. Så att jag tänker att det är mycket positivt.
Det är fascinerande att slutsatsen är att vi ska flyga mindre. När i själva verket är så att vi borde väl dra slutsatsen att vi ska käka nyttigare och sluta röka, eftersom de som har drabbats av corona hårdast är ju de som har varit överviktiga, haft diabetesproblematik eller varit rökare. Man har varit jävligt lite snack i debatten om nu jädrar är det läge att sluta röka, utan mer nu är det läge att sluta flyga. Det är liksom gått lite under radarn det här med att långsiktigt ta hand om sin hälsa är ändå den bästa investeringen, hur man än vrider och vänder på det. Jag tycker det har varit tydligt nu i mitt annat.
Mm. Precis, precis. Nej, men jag kan många gånger tycka att det är fascinerande. Men det är ju sådana här som du också brukar säga, Charlie. Att vi vill ju ofta ha 3 snabba tips. Men det är ju sällan 3 snabba tips funkar. Utan det är ju det liksom långsiktiga, det är lite tråkiga som man vet om man borde göra. Det är det som gör den största skillnaden över tid.
Mm. Men nu gör vi ju inte några 5 snabba tips, hur så undviker du att dö. Utan idag är det ju så här, om man ändå kan famna idén att förr eller senare tar livet slut. Finns det liksom, har vi liksom de 5 tipsen, behöver inte vara 5 tips, men vi ska diskutera familjejuridiksbiten. Liksom så här, hur kan jag förbereda för att det blir hyggligt enkelt när jag checkar ut att det inte ser ut som skit och att det finns goda förutsättningar för livet att fortsätta för andra. Typ så.
Ja, och det här
det
är jätteviktigt.
Det kan ju vara om 40 år liksom.
Precis, och det kan ju tyckas så, åh, vad var det här för tråkig podd idag? Ska vi sitta och prata om döden? Det är inte alls så, utan det här är ju positivt i hur man kan verkligen underlätta för ens bästisar, det vill säga ens familjer och så. Så att det här ska ni fortsätta lyssna på. Det är väldigt intressant.
Ja, och framförallt för att det är många ganska enkla grejer man kan göra nu för att liksom spara jättemycket bekymmer sen. Om liksom det värsta liksom skulle inträffa. För mig så blev det ju detta liksom ganska personligt. För att min pappa dog ju när jag var 13 år gammal. Och jag minns det ju som att det var en sån här ganska stor ekonomisk osäkerhet. För min mamma var så här, skulle vi kunna bo kvar i huset? Och hur liksom, och hon hade inte riktigt koll på hur saker och ting fungerade. Och för mig så har ju detta på sistone varit så här, att jag har lite undvikit, så att jag tror de flesta känner igen sig, man undviker lite allt det där som handlar om så här samboavtal, testamente, de där bitarna. Men sen så fick jag ändå för mig, jag och Caroline satt och pratade om det med ett par vänner, så jag sa, men jag borde ändå sätta mig in i det där. Och sen började jag läsa på, och jag vet inte, får ni också såna här, ibland såna här oh shit moment? Att när man är såhär, detta borde jag ha vetat, eller detta borde jag ha koll på. Mm-hmm. Så jag hade ingen aning om att det var så här.
Verkligen.
Och en av de grejerna, alltså nu framstår liksom så här hur lite jag kunde då, men jag var ju som helt övertygad att jag och Caroline som är gifta, att om jag dör så är det hon som kommer att ärva mig. Men så visade det sig så här, så är det inte i Sverige. Utan den som ärver, det är ju alltid barnen. Och sen har vi liksom en specialregel som säger så här att ja, men det är barnens arv, men då Caroline kan då förvalta det här arvet fram tills hon dör. Så barn, våra barn som är vi har gemensamma, de kommer få ut arvet först när Caroline också dör. Så so far so good. Men då insåg jag liksom så här, när jag pratade med kompisar som har det som man i lagstiftningen kallar för så här särkullbarn. Det vill säga att man har barn med någon annan än den man är gift med. Så då betyder ju det att det barnet, eftersom det är barnen som ärver inte partnern, så ska ju de kunna få ut alla sina pengar direkt. Och jag vet inte om ni tänker på det, för då blir ju förväckningen av detta kan ju bli ganska stor. För att då blir det så här plötsligt, ja men om då vi har liksom ett gemensamt barn och där finns ett särkullbarn, då ska ju det särkullbarnet ha halva arvet. Och då ska ju särkullbarnet ha det där halva arvet direkt. Och säg då att man har ett hus eller något sånt här som har ökat ganska mycket i värde de senaste åren, eller liksom en bostadsrätt eller någonting sådant. Då ska man ju som efterlevande inte bara hantera då liksom sorg och allting. Dessutom ska man punga upp då till exempel halva då arvet till det här särkullbarnet. Liksom, hänger ni med? Mm. Är det förståeligt?
Absolut. Ja. Och där kan det ju finnas en... Mm. Och hur menar du, om du ska definiera särkull barn då, för att vi ska vara extra tydliga här?
Barn med någon som du inte är gift med i dagsläget.
Så enkelt. Barn, ja. Biologiskt barn som du har med någon som du inte är gift med.
Ja, och sen var det lite sådana andra oh shit moments också. Som till exempel så här att jag har ganska många kompisar som är sambus. Och det här med liksom i lagstiftningens mening att vara sambo i arvsfrågor, det är ju samma sak som att vara typ ensamstående. Så det vill säga så här, om man då har då barn, då ärver barnen. Men om man inte har, man är sambo och inte har gemensamma barn, då är det sambons föräldrar som ärver. Vilket är också så här jättespännande. Så tänk, så plötsligt så är man sambus, den andra, och sen så ska liksom föräldrarna ha halva lägenhetens värde. Eller liksom, om det inte finns några föräldrar, då blir det liksom syskonet till partnern. Så plötsligt så kan man liksom sitta där, liksom ska hantera hela den här omställningen. Och så ska man hantera liksom sambons föräldrar. Och jag vet så här, är det svärföräldrar om man inte är gift? Det vet jag inte.
Det
spelar ingen roll.
Det är det inte, men vi förstår vilka du pratar om i alla fall. Ja. Nej, men, och är det någonting man vet så är det ju att det är ganska lätt att bli överens om saker när alla är friska och man mår bra med varandra. Men just i de där situationerna har jag varit med om flera gånger när det har skett dödsfall. Det behöver ju inte alltid plocka fram den bästa sidan hos människor.
Nej.
Utan man är i sorg och det pågår massa saker, folk är frustrerade och tar ut det på varandra, så helt plötsligt så blossar upp på den ena, den andra och den tredje släktfejden som man inte hade någon aning om. Ja, men ni har alltid haft sommarstugan så, eller han sa alltid att ni, du vet, så här, så man kan ju tro så här, det blir väl inget problem det där, det är inte klart att inte kommer väl Andreas föräldrar slänger ur mig ur lägenheten. Så här, ja, men det är inte så jädra säkert. Liksom. Det kanske hamnar i ett läge där det verkligen blir. De behöver det. Ska vi sitta och vänta i 20 år tills du... Nej, vi vill nog ha vårt nu. Det där får du lösa själv.
Och särskilt när man tittar på samma... Vi kanske ska strukturera detta här sen. Men jag bara liksom så här, de här scenarierna som jag blev helt chockad över. Det är till exempel också så här, man är sambus. Då partnern har bilen. Man har köpt en gemensam bil, men bilen står i partners namn och sen dör partnern, då har du ingen rätt till den bilen. Mm. Är du med? Eller man har ett gemensamt sparande som vi har bestämt. Så här, vi sparar i en fondrobot tillsammans, men ISK-kontot står i partners namn, partnern går bort. De pengarna är inte gemensamma. De hamnar ju till det barnet, om det finns barn där, eller till föräldrarna eller till liksom syskonet till partnern.
Och, det är ju, och för att krångla till det lite till, så är det ju inte helt ovanligt heller om man träffar någon i vuxen ålder, att jag får säga, men alltså som där det kan visa sig att mannen, som jag tror oftast det är, kanske visar sig ha barn sen tidigare utan att han kanske alltid själv vet om det. Eller som han kanske inte bara har lust, som han inte haft någon kontakt med. Det är många som dyker upp, jag har en kompis som råkar ut för det nämligen. Visar sig att han hade 3 bröder till som han inte kände till. Det är klart att inte det här är vanligt, men det är absolut, det händer definitivt.
Ja. Så att nej, men där är många såna här, och då har vi liksom inte ens, nu har vi bara pratat om arvs liksom frågor, så det, och det finns ju lösningar på det här. Men sen så är det ju såna här saker som när jag började titta på att det som händer om man dör, så till exempel om jag skulle dö i mitt och Karolins förhållande, då kommer ju Karolin stå där med alla kostnaderna, men min lön kommer ju försvinna. Och det där är också en sån grej som jag tänkte, du vet, så här, tänk att vara i den situationen. Liksom, så här, man går bort, man är saknad och sen ska man hantera arvsfråga. Men sen ska man dessutom betala räkningar i slutet av månaden som är på samma nivå. Men där det saknas liksom en lön. Och förr i tiden, så jag vet inte om ni har hört talas om att det fanns så här änkepension som man kunde få ut. Men då har det här skiftet, detta tycker jag är jättespännande, att de senaste åren så har liksom staten gjort det här skiftet, att förr var det att staten tog hand om dig, medan nu flyttar vi mer över att vi ska ta hand om oss själva, alltså det här individuella ansvaret. Så då har staten för några år sedan ändrat från att man drog ner då till exempel änkepensionen till något som de kallar för omställningspension. Och den här omställningspensionen gäller bara typ 12 månader och är på typ 7000 kronor. Så att liksom det som innan var livsvarigt, alltså att vara så att man kunde tills man kunde bli 65, ja, det har man liksom helt skruvat ner. Så jag tänker så här, shit, alltså om någon dör, om man inte har tänkt på de här frågorna innan, alltså det kan ju bli sån här dubbelsmäll. Och jag tycker liksom, och det är det som jag blev så, alltså det är fel ord att säga entusiastisk, men jag menar så här, jag tänker så här, det är så viktigt att fler blir medvetna om det här, för att man kan fixa detta till exempel med en livförsäkring som kostar typ 80 kronor i månaden. Och då har man helt betalt bort ett sådant problem. Sen är naturligtvis livförsäkring kostar ju olika beroende på belopp och hur gammal man är och sånt. Men det går liksom betala bort ett ganska stort problem. Och jag gillar ju försäkringar. Det vet ju du, Charlie.
Nej, men en livförsäkring, precis. Och de ska man ju försöka. Då kan man ju tänka så här, men jag är så ung. Ja, fast teckna dem. För det är ju också mycket mäckigare om du sen gör det i senare ålder. Och har kanske haft några sjukdomar på vägen och så där. Så dras ju kraven åt väldigt hårt på försäkringssidan. Där ska man ju också försöka alltså teckna den nu.
Ja. Precis. Och där har jag ju liksom också tänkt innan så att livförsäkring är väl bara till om man är så här ung, man har barnen hemma. Men om man till exempel bor i ett hus, alltså säg att jag och Karolin skulle vara 65 år gamla, barnen är utflygna och så har man liksom det där huset, vi säger 10 miljoner för då är det enkelt att räkna liksom matte på det. Och sen så skulle jag då dö och sen finns det där särkullbarnet. Är ni med? Så där finns ett särkullbarn. Så det betyder att vi är 65 år gamla, huset är obelånat, barnen är utflygna och där finns då ett särkullbarn. Det betyder att om jag dör, då ska det här särkullbarnet då ha 2,5 miljon. Hälften av huset äger Karolin, så de är ju inte med i arvsskiftet. Och har jag ett särkullbarn och ett gemensamt barn, så ska ju de dela på min del. Så det betyder att då ska ju det barnet ha 2,5 miljon. Och då tänker jag så här, lycka till för Karolina att försöka få ut 2,5 miljon när man är 65 år gammal utan att sälja huset.
Mm. Är ni med? Ja, det går ju generellt inte.
Nej, och det var därför jag insåg så här, gud, alla liksom så här, har man särkullbarn, alltså då måste man ha en livförsäkring. Alltså för mig, det är så här, någon borde säga att det är obligatoriskt. Har du särkullbarn, livförsäkring, det måste du ha så att liksom du kan hantera det, och gärna också ett testamente.
Men kan du berätta lite, du kan väl berätta också lite grann, vad innebär den här livförsäkringen? Om du då hade en livförsäkring och sen så hände samma scenario.
Ja, så att vi har det här scenariot som att jag och Karolin har ett gemensamt barn och sen har jag ett särkullbarn. Så det är liksom setupen. Så om jag dör, då ärver ju mina barn mig.
Du menar när du dör, Jan?
Ja, precis. Så när jag dör...
Inte om, inte
nej,
om,
precis.
När.
Nej, precis. Uh-huh. Så när jag dör så ärver uh-huh. ju mina två barn allt efter mig. Är ni med? Vi har huset mm. gemensamt, så att de kan ju inte ärva Karolins del ju, såklart. Så att det är bara hälften av de 10 miljonerna, 5 miljoner. Sen är det två barn, så då ärver de 2,5 miljoner var. Hänger ni med?
Ja.
Bra. Vårt gemensamma barn, mitt och Karolins, det barnet kommer inte få ut sina 2,5 miljoner förrän efter Karolin dör. Så det arvet är på paus. Så gemensamma barn, när man är gift, barnen får vänta på sin arvsrätt. Okej? Okay? Mm. Så det är inte ett problem. Men särkullbarnet har rätt att få pengarna direkt. Och i en sådan scenario, då vill man ju ha att vet man att man har ett särkullbarn, man vet att huset är värt 10 miljoner och det ska ärva 2,5. Ja, då vill du ju ha en livförsäkring på 2,5 miljoner så att då Caroline kan bo kvar i det där huset och kunna betala särkullbarnet de där 2,5 miljonerna.
Exakt.
Hänger du med?
Och dessutom måste man tänka så här, är det ett barn som är mindreårigt, då är det ju det barnets andra förälder då som i praktiken ska fatta de här besluten. Och det är ju verkligen inte någon som den lär ju vilja få ut de pengarna. För att om jag vore om jag vore partner till dig då, Jan, sen tidigare, så att det är mitt särkullbarn, då skulle jag tänka så här, ska Caroline sitta kvar och äta upp, åka på semestrar för de pengarna? Ja. Det kanske inte är några pengar kvar sen. Kanske hon passar på att göra av allihopa, så blir det inga pengar till mitt barn här. Nej tack, då vill jag nog ha mina 2,5 miljoner nu som jag kan förvalta åt mitt barn här och se till att det barnet verkligen kan få en lägenhet när det flyttar hemifrån.
Exakt.
Och så vidare, va?
Exakt. Så att det där är ju liksom superviktigt. Och detta, nu har vi pratat om hus, liksom, men det gäller ju såklart allt man äger. Ännu viktigare är detta för de som till exempel har företag tillsammans med en partner. För du vet, då kan ju liksom, när jag dör, ja då ärver ju särkullbarnet hälften av mina aktier. Hänger med? Så att där är det också viktigt att till exempel ha en livförsäkring så att man kan köpa ut det här andra barnet. Så att det är ju det som jag menar, så livförsäkringen är ju en summa som betalas ut när man dör. Och detta tänker jag, kan man ju då ringa till Skandia och säga så här, okej, okay, så om jag dör så behövs det betalas ut 1,5 miljoner. Och så kommer de säga så här, perfekt, du är 40 år gammal, det kommer att kosta 80 kronor i månaden. Eller så kommer de säga så här, du är 50 år gammal, det kommer att kosta 300 kronor i månaden.
Men är det stor skillnad på vad man, alltså i livförsäkringen, vad man kommer på fram till för belopp? Är det så att jag borde snåla och säga så här, sätt den på 1 miljon för att lösa det själv? Eller kan jag säga så här, sätt den lika gärna på 3? Det blir ju ingen skillnad i månadsbetalningen alls. Är det liksom, hemförsäkringen är ju lite så, det är bättre att sätta lösandet lite mer än lite mindre, för det slår ändå inte liksom.
När man är ung så är, alltså min upplevelse är fram tills man är 49, så är livförsäkring typ, alltså det kostar nästan ingenting. Alltså det är under 1,000 om året. Sen när man blir över 50 och när man är över 60, då börjar det bli dyrt. Så därefter får man ju kolla på det där. Hur mycket man behöver. För då har man kanske också ackumulerat en större summa så att det finns pengar och betala ut.
Och sen, men du, gäller en livförsäkring hela livet?
Nej, det är lite olika villkor. Att till exempel, vissa gäller fram tills man är 65, andra gäller tills man är 75, andra gäller tills de är 80. Så det får man kolla med försäkringsbolaget. Så det är lite, de flesta försäkringsbolag har en livförsäkring, så att det är bara att man ringer och frågar vad det kostar.
Precis. Och jämför som alltid då. Det behöver vi kanske inte säga det här laget för er som har lyssnat på vår podd, men det finns ju verkligen olika produkter som kolla upp.
Men vet du vad, Mattias? Här måste jag, förlåt, jag får göra ett litet sidospår här och det kanske får klippa bort där. Men när jag hade gjort det här, pratat om det här på Riket Sammans, så var jag så här, jag måste ju liksom kolla upp de där livförsäkringarna. Och grejen är, det finns ingen som har gjort en jämförelse av livförsäkringar. Och då tänkte jag så här, ja men då borde jag ju göra en sådant. Då jag har hållit på en månad. För jag ringde till försäkringsbolaget och sa så här, ja men jag är 39 år gammal, jag vill ha en livförsäkring. Så säger de så här, ja men det kommer kosta 80 kronor i månaden. Så är det perfekt. Vad kommer det kosta under liksom hela min livs, alltså fram tills jag är 65? Alltså för man vill ju veta, vad är totalkostnaden över då försäkringsperioden? Vet du vad, jag får försvar från ett av Sveriges största försäkringsbolag. Då får jag svara så här, vi är inga spådomstanter, så det kan inte vi uttala oss om. Det var seriöst svaret jag fick. För då är det så här,
otroligt.
Ja, för då är det så här, nej men det beror ju på liksom hur många som har dött i din årskull, det beror på vilka sjukdomar som går just där, så de räknar ju om den premien varje år. Så då ville de liksom inte berätta det för mig. Så jag där, men om jag ringde in och sa att jag var 59, vad kostar den då? Ja, men då kostar den 300 kronor. Så jag har alltså suttit med en och frågat så här, men behöver jag ringa in och låtsas att jag är 40 år gammal och sen 41? Och det var vad som krävdes. Så att jag och en kompis, vi skrev, faktiskt detta kanske inte ska säga högt i podden, men vi skrev ett skript som skickade så här 50 mail till ett försäkringsbolag. Så här, hej, jag heter Sven, jag är 49 år gammal, vad kostar en livförsäkring på 1 miljon? Och sen var så här, hej, jag heter Martin, jag är 50 år gammal, vad kostar en livförsäkring? För det gick inte att få reda på annars liksom hur det är. Så att det där är liksom, ja, det var klurigare än man trodde. Så jag brukar säga så här, kolla de stora försäkringsbolagen, och det skiljer inte så mycket. Jag tror när vi kollade på totalsummorna så var det inte jättestor skillnad mellan de här Skandia, Folksam, Länsförsäkringar. Alltså det skilde typ under 10 kronor per månad om man var under 50.
Nej, men precis, och det är väl ungefär samma. Sen är det ju också så att bankerna har ju också sina egna, ofta har ju alla, eller de allra flesta bankerna har ju sina försäkringsbolag inom banken. Mm. Också som Danske Bank, de har futur.com, pension och så vidare. Så att det finns ju olika som man ju ganska enkelt kan kolla med.
Precis. Och sen det andra jag tänkte på när man pratar om livförsäkring. Så nu har vi pratat om livförsäkring i syfte om att liksom hantera arvet. Är ni med? Den andra syftet med en livförsäkring, det var ju det här, kommer ni ihåg att jag sa att när jag dör så kommer ju alla utgifterna i hushållet vara samma. Minus typ kostnader för sladdar och sådant som är typ bara mina. Men inkomsterna kommer försvinna. Så där är det också ganska bra att räkna på en liksom, okej, så om min lön är då säg 20 000 i månaden efter skatt, då är det 240 000 per år. Och så multiplicerar det med 4 så är det 1 miljon. Okej, så om vi har 1 miljon extra i livförsäkring så motsvarar det som 4 årslöner. Med. Så då kan man också säga att man tecknar då 1 miljon för att lösa ut särkullbarnet och sen tecknar man kanske 1 miljon extra för att ge partnern en omställningstid.
Exakt.
Hänger ni med? Och det är många gånger bättre att teckna en livförsäkring där man får ut pengarna än teckna de här bolåneskydden som många banker erbjuder. Jag tänkte på det när du sa det. För bolåneskyddet täcker ju bara själva lånet. Alltså då är det knutet till lånet man har på huset. Och det är kanske inte det som är den mest effektiva användningen av pengar. Så att då är det bättre att man har en livförsäkring där man får ut pengarna i kontanter. Så att då Caroline kan själv liksom styra vad pengarna ska gå till.
Förklara bolåneskyddet ifall man inte förstår bolån. Om man kanske inte har fått eller läst på om man har det eller inte.
Ja, nej, men bolåneskydd är en livförsäkring. Men där pengarna är direkt skrivna så, för att lösa lånet. Så om jag dör så ska ju mitt lån försvinna. Och inte. Så mitt lån ska ju lösas. Och då är det en livförsäkring som täcker ett bolån. Och då är det bättre att ha en livförsäkring där Caroline kan välja att lösa bolånet eller använda pengarna till någonting annat.
Så i praktiken handlar det om halva bolånet då? Om du och Caroline har lånat 2 miljoner, då säger man med bolåneskyddet så säger man 1 miljon av de 2 miljonerna skrivs av ifall du dör inom ett visst årtal så att hon inte behöver sälja huset.
Liksom. Exakt. Men då säger jag att det är bättre att istället för att 1 miljonen går till banken så är det bättre att Karo har 1 miljonen och fortsätter betala ränta och betala amortering. För hon får ju
så
mer
du tycker valfrihet. Att man ska ringa, du tycker man ska ringa sin bank och säga, vad betalar jag er i månaden? Har jag ett bolåneskydd och vad betalar jag er för det? Mm. Och om det är mer än 80 kronor borde man ringa försäkringsbolaget, eller man borde ringa försäkringsbolaget i alla fall och säga, vad kostar en livförsäkring? Och konstatera att jag kanske kan lägga samma pengar som jag lägger på bolåneskydd hos min bank idag, kan jag lägga på en livförsäkring som är bättre utväxling på.
Precis, det fanns innan så gjorde det så att bankerna slog ju ihop den produkten med lånen. Men det fick de ju jättemycket kritik av myndigheter, så det fick de ju sluta med. Så att det där är en sån, jag är ju hellre så här, mer valmöjlighet själv än att liksom banken, alltså så här, det går så bra för bankerna i alla fall. Så att det är väl bättre att Karo kan få bestämma i sin egen fall.
Absolut, och framförallt är det viktigt att kolla upp om man har det här eller inte. För det är ju någonting, jag menar, det är, man kanske har bott i samma hus i väldigt, väldigt många år eller samma lägenhet, och man tog lånet för länge sedan tillsammans, och så vet man inte om man har det här bolåneskyddet eller inte.
Exakt.
Så det är ju också viktigt att bara ta, liksom, börja med att ta reda på det.
Exakt. Och sen en grej till när vi är inne på livförsäkringar, så är det ju många som tänker så att ibland så har man så här efterlevandeskydd eller sånt i pensionen, att man har en livförsäkring via tjänstepensionen. Och de är också ganska förmånliga, så att de är billiga. Men det man behöver vara medveten om är ju att de livförsäkringarna eller efterlevandeskyddet som kommer i tjänstepensioner, de är ju knutna till den arbetsgivare som man är. Hus. Så det vill säga till exempel nu, om jag i januari jobbade på Volvo och hade liksom jättebra kollektivavtal med tjänstepension och omställnings, alltså hela det här försäkringsskyddet, blir jag sen varslad och uppsagd, då försvinner ju hela det skyddet. Hänger med? Och det är också en sån grej som jag inte tror att någon tänker så här, nej men detta fixade jag för flera år sedan. Men så kanske man inte tänker på, ja men det var ju när jag var hos den arbetsgivaren, och har jag nu bytt arbetsgivare så är det inte säkert att jag har samma skydd som jag hade innan. Och det är därför jag också tycker att det är bättre att man liksom separerar liksom det skyddet från arbetsgivaren, så att även om jag blir uppsagd så har jag mitt livförsäkring privat hos liksom något av de här stora försäkringsbolagen. Så att det också var en sån här fallgrop som jag såg liksom hade hänt. Folk var så, men jag hade ju den försäkringen. Ja, men det var när du jobbade på Saab liksom, det har vi inte här på Volvo.
Hör du var ju inne här på arv och testamente och liksom ja. Sambo och gift och sådana saker. Ska vi komma fram med någon konklusion i någon typ av råd där då? Har din research gett i?
Ja, nej men jag tänker så här, alltså testamente är ju också, alltså med testamente så kan man egentligen styra väldigt mycket. Man kan till exempel, jag och Caroline håller på att göra om vårt testamente nu efter det här, där vi till exempel säger att om vi båda dör så vill vi inte att våra barn ska få alla våra tillgångar när de är 18, utan då ska det styras till exempel att de ska ha en förvaltare, och sen ska de få det när de är 25 eller om de ska köpa ett hus. Så en sån grej kan man styra i testamente. Sen kan man med ett testament, man kan aldrig göra i Sverige barn då arvslösa, utan som barn har man väldigt, väldigt starkt skydd. Men däremot,
är inte det konstigt? Förlåt, bara, är inte det konstigt?
Jag vet inte, jag tyckte det var ganska gemytligt. Ja, men, berätta hur du tänker.
Ja, men jag tycker så här, jag har inget intresse av att mina barn, liksom, att min son inte ska få några pengar. Men det är lite konstigt att jag inte har någon rätt att bestämma det om mina pengar. Jag kan förstå om vi lever i något gammalt bondesamhälle när det är så här. Om inte sonen får ärva gården har han ingen försörjning. Men idag kommer, alltså, högst troligen kommer jag dö när jag är 85 bast. Min son kommer vara över 50 år och ha ett fungerande liv. Och att då jag inte har någon juridisk möjlighet att göra något annat än att ge honom minst hälften, är ju lite så här, han får alltihopa, det är inte det. Det är bara lite konstigt att jag faktiskt inte har en valmöjlighet, utan att staten har bestämt att hälften ska gå till en 50-årig snubbe som bor där borta och uppenbarligen redan har löst sin ekonomi. Det borde ju jag kunna få välja, om jag vill säga. Jag ville 100% till Mattias Andersson, för han har alltid varit en hedersknyffel. Och min son slog mig varenda morgon liksom. Nej, men det kan jag inte ens välja. Det kan jag inte ens välja. Och jag förstår att detta är ingen hjärtefråga för någon politiker på banan, för att man har ändrat den här regeln. Men det bara irriterar mig att vi har regler som är som så här, varför ska inte en vanlig människa få själv välja vad ens pengar ska gå till? Liksom?
Ja, precis. Ja. Nej, men så att jag brukar ju då säga att ja, men, så det kan man göra med testamente. Sen kan man alltså det var ju någon läsare som skrev till mig så här, nej men vi gjorde så här, jag är ett särkullbarn och med min pappa så gjorde vi en överenskommelse i testamentet som var så här, för att man kan ta bort halva barnets arv. Alltså vi har något som heter då arvslott. Det är det som då barnet ska ärva. Och barnet har alltid laglig rätt till halva det man ska ärva. Det är det som kallas för laglott. Och då sa de så här, ja men om vi är tillbaka på det här exemplet som vi hade innan, så kan man till särkullbarnet säga så här, vet du vad, om du ska ha ut de där 2,5 miljonerna direkt, då kommer jag via testamentet styra så det bara blir 1,25 miljoner. Med. Så den kan man plocka bort och så säga så här, det ska Caroline behålla. Men då kan man säga så här, om du kan tänka dig vänta på den andra hälften tills Caroline också har dött och huset säljs i liksom det dödsboet, då får du ut den andra hälften. en mer som man kan skapa liksom en morot i det här testamentet, att inte särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt, utan att de kan få mer om de väntar på det.
Men och då undrar jag så här, varför ska man göra det? För det är ändå du som bestämmer vad du testamenterar. Om du känner så här att jag tycker inte att den här personen eller mitt särkullbarn ska ha mer än hälften av vad
det
han
är. Alltså, ja, precis. Att de ska bara ha ut det de har laglig rätt. Nej, men man kan göra det för att man kanske har relation med sin särkullbarn och så tänker man så att man vill skapa en morot. Så kan
det rimligaste är väl att tro, högst troligen Mattias, så skulle man väl ändå känna om jag har två barn att jag vill ge de barnen lika mycket oavsett vem som råkar vara mamman till barnen. Och då är det väl schysst att säga så här, det är klart du ska lika mycket, men du får vänta precis som den andra får vänta. Och om du inte kan tänka dig att vänta, då får du nöja dig med hälften. Det tyckte jag var en ganska smaklig lösning. Liksom, ändå. Mm.
Absolut, nej, men jag håller helt med. Och så ska det ju vara i 9 fall av 10. Men det kan ju hända som du säger, att det här särkullbarnet har tagit avstånd, varit jävligt otrevlig och skapat saker som gör att man inte faktiskt inte vill det.
Ja, precis. Och då kan man begränsa
det. Det kan ju hända med barn som inte är särkullbarn också. Så att,
självklart.
Ja. Så att ska man sammanfatta testamentet så brukar jag säga så här. Alla par, oavsett om man är gift eller sambo som har särkullbarn, borde ha testamente. Alltså det borde vara obligatoriskt och en tillhörande livförsäkring. Så jag säger det igen, gift eller ogift spelar ingen roll. Har man särkullbarn så är det viktigt att ha testamente och livförsäkring. Är man sambus så bör man också skriva testamente som ger då den andra då fri förfoganderätt, så att man inte får in föräldrarna eller någon annan som plötsligt ska ta det där lägenheten eller det huset som man har. Så att där är det jätteviktigt. Och för sambos så är det också superviktigt att man gör ett samboavtal. Och ett samboavtal behöver egentligen inte vara mer komplicerat än att det är en lista i Excel där man skriver så här, de här grejerna äger vi gemensamt och sen så skriver man på det med dagens datum. Så att man reglerar det där gemensamma ISK-kontot, att det finns ett papper som säger att det var gemensamt även om det stod i den andra personens namn. Och sen det sista, detta är kanske ett ganska lite specialfall. Om man inte har några arvingar, det vill säga man har inga barn, man har ingen partner, man har liksom inga föräldrar eller liksom syskon i livet, då vill man också skriva testamentet, för annars tillfaller pengarna till staten. Eller den här statliga, vad heter det, arvsfonden. Som i och för sig är trevlig och ger så här stiftelse och välgörande ändamål, men då kanske man vill ge det till en annan organisation eller någon annan.
Till en podd till exempel, då är det Charlie och Mattias att gmail.com. Nej, jag ska.
Nej, men precis.
Hörde du, har du gjort din läxa, Jan? Finns det en perm eller någonting sånt om du skulle försvinna där man kan se vad är det egentligen som du äger och var och vad är det för grejer? För det är ju också sån här...
Ja, det finns, jag fick tips av en läsare som var så att det finns något som heter livsarkivet.se. Och livsarkivet.se, det är gratis tjänst som är gjord av Svenska begravningsbyråers förbund. Och det är roligt, det finns intresseorganisationer för allt. Och då har de gjort det är en hemsida man loggar in på där man kan då fylla i alla sådana här frågor. Då, vilka försäkringar har du? Hur vill du ha din begravning? Vad är det som är viktigt? Hur är det med organregister? Alltså allt sådant som någon annan kommer behöva veta som man typ aldrig pratar om. Så att, och det blir det också att om man dör, så om jag förstod det rätt, så håller de koll på de där grejerna. Så att vi själva har faktiskt börjat fylla i den. Det är ju inte, vi försöker göra till en grej att så här, vi dricker ett glas rött vin och gör det tillsammans, för att det är liksom så här, det kommer inte ett naturligt tillfälle bara så här, idag är det måndag, då är det dags att fylla i livsarkivet.
Nej, det går ju alltid bra att göra imorgon liksom, för att tills det inte går att göra längre.
Exakt.
Nej, men jag hade en person som hörde av sig till mig i närtid. Och hans mamma hade gått bort och han hade då plötsligt blivit med hyreshus. Förstår det? Ett hus fullt med hyresgäster med Ja, men som det då. Någon tvist med någon där och underhållsplaner och renoveringar, och det fanns tydligen någon som gjorde den tekniska ekonomiska förvaltningen, eller kanske inte, man visste inte riktigt. Och han visste ju på riktigt ingenting och kunde vare sig komma in i sin bortgångna mors dator eller mobil, för han visste ju förstås inte koden till det. Det är inte som att era barn vet koden till att komma in på eran dator liksom. Mm. Så det är ju liksom vilket jävla detektivarbete mitt i sorgarbetet, bara för att liksom kunna ta hand om något sådana grundläggande. Exakt. Och där kan jag ju känna då att jag talar till mig själv här, att jag faktiskt inte har gjort någon enkel sammanställning, och har jag det, då finns den på min dator korkskalle liksom.
Precis.
Nej, men där kan jag bara, vill jag bara lägga till där. Jag fick äran att vara programledare för Karlavagnen som gästinhoppare. Och då tog jag faktiskt ett av de ämnena jag valde som folk ringde in om, var om vi skulle ha en digital kyrkogård eller inte. Och det vill säga, ska man ha en plats, men kanske snarare hur vill man göra med sina sociala medier? Ska de ligga öppna? Ska de finnas kvar där så att folk kan minnas, vill titta? Eller vill man inte det? Och det är också sånt som är jätteviktigt att tala om för anhöriga, till exempel via Livsarkivet då. Hur vill jag ha det? Ska min Facebook-sida finnas kvar som folk ska kunna gå in och kommentera på eller inte? Eller vill man att det ska tas bort? Eller om inte annat, koderna.
Exakt. Liksom. Och det är precis, det är ju den typen av frågor som man skriver i sånt här livsarkiv. Men jag tänkte också så här, där finns ett lite så här kort, där finns ju ganska många så här lösenordshanteringstjänster. Och det där är faktiskt rätt bra, för det använder jag och Caroline. Vi använder sådana som heter LastPass, men det finns OnePassword och Dashlane och massa andra. Där jag har lagt ut då vår gemensamma kompis Niklas och Caroline, som jag dör så kan de begära ut mitt lösenord, och sen om de begär det så har jag 14 dagar på mig att tacka nej, och tackar jag inte nej under de 14 dagarna så kommer alla mina lösenord gå till dem. Och det är ju ganska smidigt just när det gäller till exempel så här, men, sociala medier och alla andra ställen där man har konton liksom runt om på nätet idag. Så att det kan också vara, att, precis som du sa det där i en bisats, Mattias, att lösenord är superviktigt att ha. Vill man göra överkursuppgiften, när vi ändå pratar om det här med avtal, så kan man göra så här framtidsfullmakt. Och en framtidsfullmakt är ju så här att om jag dör så har Caroline, eller om jag dör eller jag inte är liksom att jag ligger i koma, att jag fortfarande lever, men jag kan liksom inte...
när du dör, inte okay. Om. När
du dör. Ja, det är så här, förnekelserna. Så när jag dör så har hon liksom fullmakt att göra då ärenden för mig. Och jag tänkte också på det nu med det här covid-19. Du vet, folk ligger ju i koma, kanske, eller inte i koma, men de blir ju nedsövda i 10 dagar. Under de 10 dagarna, så här, man kan inte använda, komma in på banken, man kan inte göra massa saker. Man kan inte ens ta beslut för den personen hur det ska vara med vården. Så är man lite äldre så är det någonting faktiskt att fundera över, en sån här framtidsfullmakt som gäller i händelse av att jag till exempel blir sjuk eller liknande.
Precis, det där gjorde jag med mina föräldrar så sent som förra året. För det är också lite nytt att man kan göra den här framtidsfullmakten. Jag kommer inte ihåg när det kom, men det har inte funnits så länge möjligheten till det här. Men det är ju också i ett läge, även om det löser sig efter ett tag, men innan bouppteckningar är klara så kan det ju ha hänt ganska mycket saker. Till slut så får man ju fullmakten rent liksom juridiskt, men då är det ju väldigt bra att ha en sån framtidsfullmakt som gör att man kan fatta snabba beslut. Jag menar, om den ena parten dör så kan den andra i alla fall gå till banken och få saker uträttade.
Exakt.
Med försäljningar, fonder eller vad det än kan vara. Och det kan man ju tycka då att det är väl ett litet problem i samband med att någon har gått bort. Men det är det ju inte, för saker och ting behöver ju fixas. Och kanske väldigt skönt att kunna göra avslut på vissa saker som man vill. Ja. Kan ju vara en del av sorgarbetet att göra sådana saker och vidta sådana åtgärder.
Ja. Nej, men jag tänker bara på det scenariot som, liksom, som min mamma var med. Först hade hon inte koll, och sen, du vet, när hon samlat energin och gör alla de här grejerna. Och så kan man inte göra det, för att då har du inte fullmakt. Eller så kan du inte göra det för att du inte har lag, du vet, så här, och då ska man börja om hela den där energiprocessen. Sen. Jag tänkte faktiskt puffa för en grej till. Jag blir alltid så glad när liksom staten gör riktigt, riktigt bra grejer. Och de har gjort något som heter efterlevandeguiden.se, som är så här samarbete mellan Försäkringskassa, Skatteverk, Pensionsmyndighet. Så alltid hamnar man i den här situationen att någon som man tycker om har gått bort, så har de så här skitbra guide där man kan klicka sig igenom. Denna veckan ska du göra det här. Inom 2 månader måste du skicka in det pappret och här är en länk och så här fyller du i det. Så att då blir jag så här liksom glad att gud, så här, tänk, våra myndigheter, de samarbetar, de gör en fantastisk sajt liksom på ett sånt här som verkligen mycket empati och så här, liksom vi förstår och du behöver skicka in den här blanketten inom 3 månader till Skatteverket. Så efterlevandeguiden.se, så här, fin grej.
Riktigt, riktigt bra.
Nice. Ja, men då nöjer vi väl oss där, va?
Ja, jag tycker det. Otroligt. Man blir ju lite så här, ja, man börjar tänka, och som vi säger, det här är ju ingenting man tänker att man bara ska göra, eller det här tar vi imorgon, men gör inte det, helt enkelt. Det känns lite så här, lite kymigt och lite konstigt och lite märkligt att gå in på Livsarkivet eller liksom de här bitarna. Men det är så viktigt och det underlättar ju framför allt för ens anhöriga.
Så att, för mig är det en kärlekshandling. Alltså så här, jag älskar Caroline. Detta är ett sätt för mig liksom att liksom försöka göra livet enklare för henne. Och sen tror jag också, Charlie, du brukar alltid vara så duktig att säga så här, att behöver inte göra allt. Gör en grej. Gör Livsarkivet eller gör en livförsäkring. Alltså så här, man behöver inte bara så här, okej, nu bokar jag av hela nästa vecka. Utan en enda liten grej är liksom ett stort, det är mycket större steg än vad många av oss har gjort någonsin.
Jan, tack så mycket för att du kom och pratade med sånt engagemang om ett ämne som de flesta önskar att de slapp prata om.
Tack för att
jag fick komma. Och Charlie, vi hörs om en vecka och jag hoppas att även ni som har lyssnat att ni hänger på oss nästa vecka. Varje tisdag, då kommer vi. Det är inte svårare än så.
Nej, som ett brev på posten som man förr i tiden, men det kan man fan inte säga längre. Men det är en annan podd.
Som ett mejl i lådan eller som en pling i prenumerationen eller någonting. Så hörs vi om en vecka, helt enkelt. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.